God morgon och välkomna till denna gudstjänst. Vi ska börja kort med att böja våra huvuden i bön. Och jag verkligen tackar för det som sades för kollekten, det här vittnesbördet här. Och jag vet inte, liksom, för mig personligen, det är så underbart bara att ta emot de olika delar som Gud ger oss genom Kristi kropp. Därför att det är ju faktiskt så att var och en har av Gud utrustats med en del. Och för mig så var de här små portionerna som jag fick till mig här guldvärda. Så jag tackar verkligen er alla för att ni är med och vill dela med er av det som Gud talar till er om i era liv. Så låt oss bara bedja. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon. Vi tackar dig Jesus för din trofasthet som vi hörde någonting så mycket om just nu. Herre, du vill verkligen verka i våra liv och du gör det. Och du längtar efter att göra dig själv verklig för oss. Vi vill inte bara vara i ett sammanhang där vi uppfyller några slags religiösa ritualer och sedan återvänder till ett helt naturligt, världsligt, mänskligt liv. Utan vi vill verkligen, som vi hörde här tidigare, vara i ett beroende eller en beroendeställning till dig. Där vi får ta det här steget ut i på en plats där det faktiskt blåser. Men det är också där som välsignelsen finns att hämta. Så Herre, vi ber just nu att ditt ord skulle få vara rikt ibland oss. Tala till oss Jesus. Du möter oss där vi är. Du ser de bördor som vi bär på. Du ser de frågor som vi har. Du ser de bekymmer som tynger oss. Men Jesus, vi ber att ditt ord idag skulle få sätta oss fria. Tack Herre Jesus, i ditt namn. Amen. Jag vill läsa två olika skriftställen den här morgonen. Det ena hittar vi i Johannes evangeliets 12:e kapitel och versarna 20 till och med 21. Så Johannes 12, 20-21. Och sen efter det ska vi också läsa Filipperbrevet 4, 13. Så Johannes 12 med början i 21, eller förlåt, med början i 20 och så till och med 21. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Och jag tänkte på den här lilla frasen: vi vill se Jesus. Ni vet, när Bibeln talar om greker så är det inte bara nationen Grekland som vi fick se på tv när de spelade fotboll här om dagen och så vidare. Utan det är ett ord som på något sätt sammanfattar alla hedna folk. Alltså judar och hedningar. Hedningarna är alla folk. Så att, men vi kan säga här att det här är en bild av en allmän hunger som finns hos människor att se Jesus. Så de hade det här önskemålet: Herre, vi vill se Jesus. Och så vill jag också att vi slår upp kort Filipperbrevets 4:e kapitel och en av mina favoritversar, säkert eran också, som vi ofta citerar. 4:13. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Jag tänkte på hur Gud är allsmäktig. Han är obegränsad. När vi tittar på ett studie i sig själv, hans attribut. Vad är Gud? Han är kärlek, han är nåd, han är barmhärtighet och så vidare och så vidare. Och vi studerar systematiskt vem Gud är genom att han har uppenbarat sig i Bibeln. Och ibland så brukar man skämtsamt säga sådär liksom, att har Gud då inga begränsningar? Och man har sina argument för varför han skulle vara begränsad. Men Bibeln säger att Gud inte har några begränsningar, utom att han inte kan gå emot sin egen karaktär. Och det ska vi tacka honom för. Därför att om det var så, då skulle vi ligga illa till. Men vi vet att även då han är allsmäktig och kan göra allting, så kan han inte gå emot sig själv. Han kan inte ljuga. Han kan inte ta tillbaks det han har lovat. Han kan inte göra någonting som strider mot hans egen natur. Och jag tänker på oss som människor. Vi är skapade, säger Bibeln, till Guds avbild. Det betyder att vi på något sätt, ibland fattar vi inte riktigt hur, men på något sätt så är vi skapade att vara lika Gud. Men vi är fallna människor. Vi var inte sådana innan fallet, men nu är vi fallna. Men även som fallna människor så har vi i någon mån en slags likhet med Gud. Men problemet, eller skillnaden kanske vi ska säga snarare, det är att vi är så begränsade. Och än värre, det är en sak att vara begränsad, men det är någonting som är värre med oss, och det som stör oss allra mest med oss själva och varandra, det är att vi är inkonsekventa. Vi säger en sak och vi gör en annan sak. Vi lovar någonting och vi håller det inte, och så vidare. Och det här är så jobbigt, men Gud är inte sådan. Och ibland så hör vi, vad är vårt syfte på jorden? Gud har ju frälst oss. Och varför kan han då liksom inte bara ta hem oss? Varför kan vi inte bara sitta med honom också erfarenhetsmässigt där i himmelen och njuta av evigheten? Varför ska vi vara här nere och slita och liksom möta livets hårda villkor? Jo, Gud har ett syfte med detta. Och det är ett väldigt viktigt syfte. Det är nämligen att han vill att vi som kristna gör den osynlige Kristus synlig. Gud är inte synlig på det sättet, utan han blir synlig genom sin församling på jorden. Kristus var synlig under 33 år på jorden. Han vandrade här och han uppenbarade i Johannes 1:16-18 vem Gud är. Så när människorna såg Jesus så förstod de också vem fadern var. Men nu har han dött för oss. Han har uppstått från den döda, han har stigit upp till himmelen. Han sitter på faderns högra sida. Han är huvudet för församlingen. Vi är hans kropp som gör hans verk på jorden. Och vi är ledda av den ande, Guds helige ande, som uppfyller oss. Och jag tänkte på hur vår, eller församlingen, jag talar inte om vår församling här endast, men också. Men alla församlingar, kristenheten som helhet, är svag därför att vi fokuserar tyvärr allt för ofta på människors vishet snarare än på Guds kraft. Och det här var faktiskt den predikan vi hade i torsdags kväll, att vi på något sätt fokuserar på människors förmåga att göra saker. Och det försvagar oss. Vi tänker på människans samlade kunskap. Den är helt enorm. Hur mycket information och kunskap som är tillgänglig för i stort sett vilken människa som helst, på grund av att vi lever i datoråldern. Men det betyder inte att vi är starkare i vår tro, tvärtom. Det är på något sätt som att ju mer mänsklig kunskap vi samlar på oss, ju mindre tycker vi oss behöva Gud och tro på honom. Och jag vet inte, Gud har makt. Han förmår. Och jag vet inte, även på det mänskliga planet, ni vet när man träffar en person som är väldigt kompetent på ett visst område. Jag vet inte, jag njuter av det på något sätt, liksom att man kan rubba axlarna, som det heter på engelska, med någon som är väldigt kunnig på ett visst område. Det kan vara vad som helst. Att man liksom får tillgång till någons kompetens. Man hänger på. Wow, du kan det här. Ja visst, visst. Se här. Och så får man liksom hänga med och se hur den här personen förmår att göra det som jag själv inte förmår. Men tänk på hur underbart stor och kapabel Gud är. Liksom, wow! Jag menar, det finns ingenting som ligger dolt för honom. Hebreerbrevet 4:13 säger att allt ligger naket och öppet inför honom. Det är liksom inte det där att Gud måste fundera och liksom hur, vad är det som pågår här? Han vet allting. Och det är en skrämmande tanke. Wow! Han vet vad jag gör. Han ser rakt igenom mig. Han har den här röntgensynen. Men det är inte skrämmande om vi vet att när han ser på oss, så ser han inte på oss i bemärkelsen att vi är fallna människor och vi syndar och vi gör fel, bla bla. Utan vad som händer är att han ser oss i Kristus. Och det är underbart. Och denne Kristus som han har låtit oss bo i, han bor i oss och vi är i honom. Vill Gud göra synlig i den här världen? Och jag tänkte på fyra olika saker den här morgonen. Vad Gud har makt att göra. Han har naturligtvis makt att göra allting. Vi kan sammanfatta det och säga amen. Men jag tänkte bara på några skriftställen som talar om hans makt. Och i Filipperbrevet 3:21, för det första, så står det att han har makt att lägga allting under sig. Och det här talar om hans suveränitet. Hur många gånger tvivlar inte vi på Guds förmåga? Vi tittar på den här världen, och det här är ett av de mest vanliga argumenten som vi kanske stöter på när vi talar och samtalar med människor om tro. De säger att, ja men liksom, om Gud nu har all makt och så vidare. Den här världen vittnar ju inte om det. För det finns ondska, det finns krig, det finns svält, det finns alla de här sakerna. Hur kan då Gud vara allsmäktig? Men det står så att han har makt att lägga allting under sig. Första Mosebok 1:1 står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han har makt att skapa. Han har inte tappat kontrollen över skapelsen, men han gav människan en fri vilja. Och med den fria viljan valde människan bort Gud. Och med det beslutet så kom konsekvenserna in i denna värld. Och det är de konsekvenserna vi ser i världen idag. Jag tycker inte heller att det är roligt att det finns så mycket problem i denna värld. Vi har alla smakat på det i någon form, i någon mån. Och vi vet det och vi förstår det. Men han har makt att lägga allting under sig. Och han tillåter att människan lever i konsekvenserna av sin egen synd under en tid. Men det kommer en dag, som vi alla vet, då han ska återvända. Och vi ska få det uppenbarat för oss att han aldrig tappade kontrollen över sin skapelse. Att han aldrig tappade kontrollen över det han hade bestämt sig för att göra. Och i Hebreerbrevet 2:8 står det att allt är lagt under hans fötter. Men sen står det, ännu ser vi inte att allting är lagt under hans fötter. Så det betyder att Gud har allting under kontroll. Men vi ser det ännu inte, för att vi tillåts leva under våra egna beslutskonsekvenser en tid. Och om vi tittar lite framåt i tiden, som vi har möjlighet att göra när vi har tillgång till Bibeln, så kan vi gå till Uppenbarelseboken, det femte kapitlet. Och där står det att det finns en tron i himmelen. Och han sitter på den tronen. Och där tillber folk från alla representanter, från alla folkgrupper, från alla språk, från alla tänkbara platser på jorden. Och där ser vi att allt är åter under hans fötter. Inte bara i teorin, utan i praktiken. Och det är också synligt för alla människor. Och alla människor ger honom sin tillbedjan. Och jag tänkte på hur Johannes 19:11 talar om hur Jesus står anklagad inför Pilatus. Och Pilatus säger, vet inte du, säger han till Jesus, att jag har makt att frikänna dig respektive korsfästa dig? Och Jesus svarar bara, du har ingen makt om den inte hade blivit dig given. Så med andra ord, vi tror att den här världens presidenter och statsministrar och generaler och allt vad det är som fattar beslut har makt. Och det har de. Därför att Gud har under en period, under en tid, gett dem ett begränsat handlingsutrymme. Att vi får leva i våra egna beslut och de konsekvenser de för med sig. Men de som vänder sig till Gud, de får också tillgång till att se och förstå att han har allting under sig. Han har lagt allt under sig. Han kontrollerar allt. Och i Jeremia 1:8 så står det att frukta inte för dem. Och det här är ett tillfälle där profeten står inför folket och de som har makt. Och Gud säger bara, frukta inte för dem. Och i en engelsk översättning så står det att var inte rädd för deras ansikten. Och jag tycker det är så häftigt ibland liksom att hur vi kan liksom, man ser en person som är känd eller berömd eller rik eller mäktig enligt den här världens sätt att se det. Och vi ryggar tillbaks därför att vi tänker liksom att den personen rår jag inte på. Inte skulle jag våga ge ett traktat till den personen. Inte skulle jag våga berätta om Jesus för den personen. Det är bara för mycket, det är bara för stort. Men faktum är att var inte rädd för deras ansikten. Därför att Gud är den som har makt att lägga allt under sig. Och han har gjort det. Och en annan sak som Gud har makt att göra, och det här är underbart, det är i Andra Korinthierbrevet 9:8. Andra Korinthierbrevet 9:8. Han har makt att låta all nåd sippra ut lite sådär halvdant. Nej, det står att han har makt att låta all nåd överflöda. All nåd överflöda. I Andra Korinthierbrevet 12:9 så står det att hans nåd är oss nog. Jag har problem med mina ben. Det vet de som har varit med mig på kvällarna. De börjar att sparka och slå. Och det kan vara rent farligt att vara runt mig ibland. Om man är med. Och vi brukar ha bibelstudie i Horred. På västkusten, inte så långt från Göteborg. Det brukar bli ganska sent. Så mina ben började alltid sparka. Liksom på ett, vi satt ett bord. Då var det en person som citerade den här versen för mig. Att Guds nåd är tillräcklig även för dina ben. Men vi kan inte förhandla om nåden. Vet ni hur vi liksom förhandlar alltid? Vi tänker alltid så här att Gud, om jag är trofast. Om jag går till kyrkan varje söndag. Om jag ger så och så mycket till ditt verk. Om jag gör alla de här sakerna. Gör du då detta för mig? Därför att så är det. Om, som jag säger på engelska. Ja, om du kliar min rygg så kliar jag din rygg. Alltså att det är det här. Vi har ett utbyte. Men det fungerar inte. Nådens karaktär är sådan. Att om vi skulle erbjuda någonting i utbyte mot den. Då skulle den omedelbart bli diskvalificerad. Då är inte nåden längre nåd. Det står om i Romarbrevet att om vi blandar nåd med lag endast till ett ytterst litet mått, litet mått, då är inte nåden längre nåd. Så att nådens karaktär är sådan att vi kan aldrig förtjäna den. Och jag tänkte på hur i Apostlagärningarna så fanns det en man som heter Simon. Och Simon var en trollkarl och han kom till tro. Och han följde. Och sen såg han helt plötsligt att Guds kraft föll över den här platsen. I den första kyrkans tid. Och han tittade liksom och så, den kraften vill jag ha. Och så gick han och sa, skulle jag kunna köpa den här? Han erbjöd pengar för att kunna få den här kraften. Och Petrus tar itu med detta omedelbart. Och han säger, vet du vad du egentligen säger? Det går inte att få den här kraften för pengar. Och det går inte på att förhandla sig till några välsignelser hos Gud. Vi måste bara inse, som vi hörde tidigare, att vi står i en beroendeställning som är total. Och där kommer hans nåd in i bilden. Men han har makt att låta all nåd överflöda. Och i första Korinthierbrevet 10:13 så säger han att han prövar inte utöver vår förmåga. Det där tycker vi är lite svårt ibland. Men det står att han bereder alltid en utväg om han för oss in i en prövning. Och i Jakob 1 och verserna 13-15 så står det att om vi frestas på ett område så är det inte för att Gud frestar oss, utan det är för att vi själva drar oss in i detta. Synden föds på grund av att jag flörtar med den. Jag har den på något sätt i mitt sinne. Jag underhåller den. Och så småningom står det att den föder död. Men så Gud, han prövar oss. Men bara för att bevisa att det som finns i oss, det vill säga hans ord, håller. Så han prövar aldrig över förmåga. Men han har makt att låta all nåd överflöda. Och om någon i Bibelns värld och i historien har varit prövad, så var det aposteln Paulus. Men han säger, just som vi citerade tidigare, andra Korinthierbrevet 12:9, att hans nåd är mig nog. Han bad 3 gånger i ett sammanhang till Gud att ta bort den här törntaggen. Som ingen teolog riktigt vet vad det var. Men någonting var det som störde honom. Och han sa, ta bort den Gud. Men Gud sa, nej jag tar inte bort den. Utan istället så ger jag dig nåd i situationen. Så Gud har makt att låta all nåd överflöda. Och för det tredje så har han makt i Romarbrevet 14:4. Att låta hans barn stå. Och vad menar jag med stå? Det gör jag just nu och ni sitter. Men det här talar om hans omsorg. Gud behöver inte vår kritik. Han behöver inte, eller människor, förlåt mig, behöver inte vår kritik eller våra spekulationer, nyfikenhet eller sarkasm. Nu vet liksom om någon människa inte vandrar med Gud så som vi tycker att de borde. Och så liksom på något sätt så dömer vi dem. Men Gud har en övertygelse i sig själv, i sin karaktär, i sin natur, att alla de människor som han har kallat, alla människor som han har frälst, de är han också mäktig att bevara i denna frälsning. Han är mäktig att låta dem stå. Och vår uppgift är egentligen att be för människor. Vår uppgift är egentligen att i en ande av mildhet och saktmod, som det står i Galaterbrevet 6:1-2, gå till den personen och upprätta dem, men i en ande av mildhet och saktmod. Men Gud är mäktig att låta hans barn stå. Ibland ser vi någon människa som har vandrat med Gud och de har varit aktiva i församlingen, och sen drar de iväg ut på någonting helt annorlunda. Och man bara, nej men vad händer liksom? Vad gör de? Och så tänker man att, liksom, hur ska det här gå? Ungefär som att nu har Gud tappat kontrollen, vilket han inte gör. Men han är mäktig att låta dem stå. Han är mäktig att låta all nåd överflöda. Han vet hur man för en människa tillbaks till gemenskap med honom. Vi har en plan hur det här ska gå till. Och den är ofta väldigt så här kortsiktig. Guds plan är långsiktig. Han har evigheten som perspektiv. Och han vet precis vad som krävs för att få en människas uppmärksamhet. Och han vet också tidsperspektivet. Vi behöver inte bekymra oss för det. Han har makt att låta sina barn stå. Och den fjärde och sista punkten hittar vi i andra Timoteus 1:12. Andra Timoteus 1:12. Han har makt att bevara det som han har anförtrott åt oss. Han har makt att bevara det som han har anförtrott åt oss. Vad innebär det? Jo, det talar om hans kallelse, om hans trofasthet. Och igår så tittade Tina och jag på den här minnesgudstjänsten. Och jag tänkte just på det här, liksom hur man såg Guds trofasthet. Hur någon människa hade svarat på Guds kallelse i sitt liv och levt med denna kallelse, haft problem, blivit prövad, svagheter och så vidare och så vidare, som oss alla. Men trofastheten, hur Gud använder människor till sitt behag. Hur han gör det, det vet vi aldrig. Men i första Thessalonikerbrevet 5:24 så står det att trofast är han som har kallat er. Han ska också göra det. Så med andra ord, Gud kallar oss inte ut att ta det här steget som vi hörde förut. Ut där vinden viner. För att sen säga, aha, nu får du stå där själv. Utan han är med oss. Om vi tar ett steg i tro, ja, då är han med oss. Och jag tänkte på några saker. Hur han är mäktig att bevara det som han har anförtrott åt oss. Richard Warmbrand, som många av er har hört talas om. Och jag tar upp honom då och då därför att han är ett sånt speciellt fall. Den rumänske pastorn som blev fängslad på 50-talet och satt i ett fängelse, kommunistiskt fängelse, under många, många år. Han blev vid flera tillfällen torterad. Och i ett sammanhang så var han torterad. Och sen när de hade gjort sin grej så tog de honom till ett förhörsbord. Och så sa de till honom så här att, förneka din tro. Han sa, nej, jag gör inte det. Men du vet vad vi kan göra mot dig. Det här är bara en försmak av det som komma skall. Men då sa han så här till dem, får jag låna eran hand? Och så tog han en vakt eller en sån här persons hand. Och så sa han att, känn på mitt hjärta. Och så sa han att, om mitt hjärta är lugnt nu, då vet ni att det finns en levande Gud ibland er. Om mitt hjärta är lugnt nu, så vet ni att det finns en levande Gud bland er. Med andra ord, det är inte bara en hypotes. Jag ska tro på den här kristendomen. Liksom. Jag ska tro på någonting som någon människa har hittat på. Eller jag kunde lika väl valt en annan religion eller någon annan. Nej, jag tror på en levande Gud. Och det är den levande guden som er regim försöker att förgöra. Men ni kommer inte att lyckas. Ni kommer inte att lyckas med mig, ni kommer inte att lyckas med någon. Därför att han har kallat mig och han är trofast att uppenbara vem han är. Får jag låna er en hand? Om mitt hjärta är lugnt, ja, då är det beviset på att det finns en levande Gud ibland er. Och då är det bäst att ni tänker om. Och vet ni, hans hjärta var lugnt. En del av er har, Svante har träffat honom personligen faktiskt en gång. I ett sammanhang, en fantastisk man som gick bort för ett antal år sedan. Och jag tänkte på det här som vi fick höra under kollekttalet här. Mikaels arbete i Ukraina i snart 20 år. Och jag har varit med i så många olika sammanhang där han har fått använda den här livserfarenheten för att tala in i människors hjärtan. Och vi var för någon månad sedan ute i ett sammanhang ute i skärgården och vi träffade några människor och liksom han började berätta om de här grejerna. Han började berätta om Guds trofasthet. Han började berätta om liksom hur han hade tagit alla de här trostegen och hur Gud hade varit trofast varje gång. Och det såg inte ut som att det skulle fungera, men sen fungerade det i alla fall. Och de här människorna, de lyssnade. Helt plötsligt vändes från att ha pratat om hur kaffet smakade och hur vädret liksom var där ute. Och liksom alla såna här banala saker. Så helt plötsligt var vi inne i evigheten. Och jag tänkte att den osynlige Kristus hade helt plötsligt blivit synlig. Och jag tänkte på hur vi läste här. Hur de här grekerna hade rest upp till Jerusalem. För de hade hört att det är där som de som vet någonting om Gud finns. Det är där de skriftlärda finns. Det är där man diskuterar och samtalar om Bibeln. Det är där man kan få undervisning. Det är där vi har hört att Jesus faktiskt finns. Så de reste dit och de uttryckte den här längtan att vi vill se Jesus. Och vet ni, det finns en hel värld där ute som egentligen säger detta. Ja, visst vi är stolta och visst finns det människor som har förhärdat sitt hjärta och inte vill ha med Gud att göra. Men trots allt så vill vi tro och tror att det faktiskt är så. Att de flesta människor vill se Jesus. Men Gud är i himlen. Och där är också Jesus Kristus sittande på Faderns högra sida. Men han har i oss utrustat den här världen med ett instrument, församlingen. Där vi kommer samman. Det är två eller tre samlade mitt ibland oss. Eller samlade, där är han mitt ibland oss. Och det instrumentet gör honom synlig i denna värld. Och jag tänkte bara på hur han har makt att lägga allt under sig. Han har en suveränitet. Vi har inte med en begränsad Gud att göra. Jag tänkte på hur han har makt att låta all nåd överflöda. Vad vi än har gjort. Vilka vedervärdiga situationer som vi än befinner oss i. Och vi säger, Gud, det finns inte en möjlighet att jag kan återvända till dig eller att komma till dig. Du har ingen aning om vad jag har gjort. Jo, Gud vet precis. Och han säger att jag har makt att låta all nåd överflöda. Du behöver inte idka byteshandel med mig. Utan allt du behöver göra är att inse ditt totala beroende. Och jag fyller dig. Jag ger dig min nåd som är nog. Och han har makt att låta hans barn stå. Vi behöver inte bekymra oss för att hur ska det gå med den personen? Som Petrus frågade om Johannes. När han sa liksom till Jesus, men hur ska det gå för honom? Och Jesus svarar honom väldigt bryskt. Han säger, bry dig inte om det, följ du mig. Och det är det som är vår uppgift. Vi följer honom. Gud tar hand om det sina. Och den fjärde och sista punkten som vi nämnde här i repetition, bara, han har makt att bevara det han har anförtrott åt oss. Vare sig det är den här verksamheten i Ukraina, eller att han har kallat oss, som i Richard Warmbrands fall, att sitta i fängelse, eller om han kallar oss till någonting annat, men han är trofast att göra det. Han var trofast till Timoteus, och det var det som Paulus påminner honom om. Men vilket syfte vi har på denna jord, nämligen att göra den osynlige Kristus synlig. Så många ställer denna fråga. Vi vill se Jesus. Och vet ni, Gud är mäktig att uppenbara för denna värld vem han är genom oss. När vi gör oss tillgängliga. Och det var där som den här versen kom in. Då hann jag knappt så långt. Filipperbrevet 4:13. Vi kan göra allt genom honom som ger oss kraft. Därför att han är mäktig. Och eftersom hans liv är i mig, så är också jag i min vandring med Gud mäktig att göra Gud synlig för människor som önskar att se honom. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss en sådan fantastisk förmån. Att då människor ställer den här frågan, vi vill se Jesus. Ja, då låter du människor se dig. Du använder oss som instrument att uppenbara detta. Och vi vill ge en inbjudan just nu till de som lyssnar på det här budskapet via internet. Att om den helige ande har talat till ditt hjärta just nu. Du har blivit vidrörd. Du har förstått att du, som vi alla andra, är i en total beroendeställning. Vi är syndare allihopa. Vi förmår inte att frälsa oss själva. Och det har blivit uppenbarat för dig nu att du också är en syndare och du behöver se Jesus. Du behöver se hans nåd. Du behöver se hans frälsning. Då uppmuntrar vi dig vänligt med skriften som utgångspunkt att ta emot frälsningen som en gåva. Genom att be en enkel bön. Det står i Johannes 1:12 att var och en som trodde på honom gav han rätt att bli ett Guds barn. Så om du inte är ett Guds barn idag och vet med dig detta, så ta emot detta löfte och be en enkel bön. Be i ditt hjärta med dina egna ord och säg, Jesus, här är jag. Totalt beroende av dig. Nu vill jag ta dig emot i mitt hjärta som min personliga frälsare. Jag förlitar mig inte på min egen kraft, på mitt eget kött, på min egen bakgrund. På min egen religion, på mitt eget samfund. Inte på någonting mänskligt. Utan bara på din nåd. Som du ger var och en som tror. Och jag bjuder dig in i mitt hjärta att bli min personliga frälsare. Och jag tackar dig Jesus för att du dog för mig på korset och utgöt ditt blod. Om du bad den bönen, då säger skriften att du har blivit ett Guds barn. Och det är en rättighet. Inte bara en känsloupplevelse, utan du har juridiskt sett i himlen blivit proklamerad som rättfärdig. Och det är ett löfte från Gud. Så ta gärna kontakt med oss eller någon annan församling som lyfter upp ditt ord och undervisar ditt ord och vandrar med dig. Jesus, vi ber för de här tankarna som vi nu sa och predikade. Välsigna dem för våra hjärtan i ditt namn, Jesus. Amen.